Vi kan börja med att läsa i Efesbrevet kapitel 1. Och här beskriver Rabbi Shaul, aposteln Paulus, en uppenbarelse som han har fått. Och det här är bara några få ord som uttrycker det han har sett i sin ande. Och det är inte så lätt att få tag på det här utan en uppenbarelse själv. Och det är min bön att Herren ska upplysa våra hjärtans ögon så vi får tag på samma uppenbarelse som han fick. Att vi får se med våra andliga ögon det som han fick se, som han beskriver i den här introduktionen till Efesierbrevet, eller rätt sagt de tre första kapitlen. Och det ber vi dig, Fader, att du ger oss den i uppenbarelsen nu. Att du öppnar våra hjärtans ögon så att vi får se. Kanske inte bara nu, för det här behöver bearbetas en lång tid i oss. Men att du öppnar upp våra andliga ögon och ger oss ljus. För de här sanningarna och verkligheterna som Rabbi Shaul har förmedlat genom det här, den här skriften. Jag tänker inte gå in på den historiska bakgrunden till Efesierbrevet. För det här är mer ett allmänt brev, det är inte bara till Efesierna. Man ser då i brevet att han skriver inte bara till Efesierna. Och det här är alltså en väldigt viktig information som finns här. En väldigt stark uppenbarelse. Och det, vi gör väl i att ta in de här orden, tänka på dem, läsa om dem. När jag var ung så lärde jag mig Efesierbrevet utantill. Och det har hjälpt mig också, för det går liksom, har man det i huvudet, till slut går det ner i hjärtat. Och jag kommer att läsa i första hand från 1917 års översättning, sen får vi jämföra lite andra översättningar också. Jag gör den lite mer moderniserad och lite mer, vad ska vi kalla det, messianiserad, judaiserad. Om man får använda det ordet. Paulus, genom Guds vilja, Messias, Jeshuas sändebud, hälsa de heliga som bor i Efesus, de i Messias, Jeshua troende. Man kan också översätta de som är trogna i Messias, Jeshua. Nåd vare med er och frid från Gud, vår fader, och Herren Jeshua Messias. Välsignad vare vår Herre Jeshua Messias, Gud och fader, som i Messias har välsignat oss. Och här har vi ordet oss, som vi har tittat på tidigare. Och när vi går fram till vers 13 och 14 så ser vi att han talar om det judiska folket. Han har välsignat oss judar. Med all den himmelska världens andliga välsignelse i Messias Jeshua har judarna blivit välsignade. Med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är det han säger här. Det är det står skrivet. Så som han ju förr en världens grund var lagd, har utvalt oss judar i honom, i Messias, till att vara heliga, det vill säga avskilda, överlåtna, konsagrerade, kanske man inte säger på svenska, och ostraffliga inför sig. Det här är syftet med det judiska folket. Det hade Gud bestämt. Och inte bara bestämt för en världens grund var lagd, utan han också utvalt det judiska folket att komma till den nivån. Det finns en midrash som säger att det var sju saker som Gud skapade innan han skapade världen. Och en av dem är Israel. Och en av dem är Messias namn. Och en av dem är tjuva, omvändelse. Så omvändelsen skapades innan världen skapades. Gud visste alltså att människan skulle synda. Och det kommer vi att gå in lite mer på, Ingrid. Guds bilden. Med Herrens hjälp. Det var inte så att han bara visste, utan han skapade en värld som blev som den blev. För han ville ha en sådan värld. Gud ville ha en sån värld som vi lever i. Annars hade han inte gjort det. Han gör inga misstag. Han är i full, total kontroll över allt. Och allt måste tjäna honom. Och det här är en sak som vi, Inger, du och jag har tuggat på under de sista åren. Och vi går längre fram och vi går längre fram. Och plötsligt så öppnas det här en ny förståelse av vem skaparen är. Jag är tacksam för att du tog upp det här i början. För det kändes så liksom ett med det som vi kommer att ta de här dagarna. Trots att vi har nämnt om det här tidigare, så är det någonting som vi behöver omprogrammeras när det gäller. Att vi får en rätt gudsbild. Och Paulus säger också i ett kapitel längre fram här, att jag ber att era hjärtans ögon ska upplysas, så att ni får en kunskap om honom. Kunskap om Gud. Så det judiska folket har, förrän världens grund var lagd, blivit utvalt att i Messias vara helig och ostrafflig inför Gud. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss judar till barnaskap hos sig. Därför säger det står i Toran att ni är mina barn, säger Hashem till judiska folk, till Israels folk. Han har förutbestämt oss till barnaskap hos sig genom Messias Yeshua. Det finns olika nivåer av barnaskap. Och nu talar han om den högsta nivån av barnaskap. Eller sonskap, om vi ska vara riktigt noggranna. Om vi går till de hebreiska rötterna, så talas det om sonskap. Genom Yeshua Messias, efter sin viljas behag. Skaparen har en vilja. Vi kan ställa frågan, varför skapade han allt? Vi har inget annat svar på den frågan, enligt skrifterna, än att han ville göra det. Det står också i Uppenbarelseboken. Du har skapat allt för att det var din vilja. Han var inte ensam, så att han behövde sällskap. Eftersom han är en, så var det inte att han var ensam där i himlen och hade inget att göra. Jag tyckte, nu ska vi ha lite kul här. Nu skapar vi lite problem på jorden, så jag har någonting att leka med. Han har inga behov. Han behöver ingenting. Och det här är en sak som vi måste lära oss. Och det är en sak som vi behöver uppenbarelse om. Gud har inga behov. Varför han skapat mig då? Behöver han inte mig? Nej, egentligen inte behöver han inte mig. Han har skapat mig för min skull. Han har skapat dig för din skull. För att visa sin godhet mot oss. Som det står också skrivet här. Han har inga behov. För då skulle han inte vara fullkomlig. Så anledningen till att han skapade oss var för att han ville göra det. Och det är svårt att förstå. Men han har uppenbarat sin viljas hemlighet, står det här. För oss. Den nådes härlighet till pris. Det är lite svåra ord. Varmed han har benådat oss i den älskade. Det vill säga, för att den härlighet som finns i hans nåd ska prisas. Därför har han bestämt att det judiska folket ska komma upp till högsta nivån av barnaskap i Messias Yeshua. Det är vad Paulus skriver här. För att hans härlighet som kommer från hans nåd ska prisas. Varmed han har benådat oss i den älskade, och den älskade är ju denna, är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Det är i honom som nåden uppenbaras på ett alldeles utomordentligt extraordinärt sätt. I honom, i Messias, har vi förlossning genom hans blod. Och när det talas om blod här så är det inte bara, alltså inte blodet i sig som är någonting. Vilket i och för sig är mäktigt om man tänker på hela den här processen av Yom Kippur. När blodet är det som renar och som skapar frid mellan Gud och människa. Så blodet i sig har en betydelse, men det är mycket mer bakom. Det representerar någonting väldigt djupt. Men det, om vi säger så här att när det talas om genom hans blod så är det inberikat hela den försoningsverksamhet som Gud gjorde i och genom Messias. Det var Gud som försonade världen med sig själv i Messias. Gud var i Messias som han var i tabernaklet i öknen fast ännu mer påtagligt, tror jag. Kanske inte synligt. För då hade han lyst för mycket i Yeshua. Han hade liksom blivit för stark volt. Folk hade inte kunnat komma nära honom. Men uppenbarelsen av Hashem, av den evige, fanns i honom. Den som har sett mig, han har sett fadern. Det är som en spegel. Det spegeln visar är ju inte sig själv. Ju renare spegeln är, desto mer ser du den reflekterar. Så han reflekterar fadern. Han är hans återskens glans. Han är en spegel, Yeshua. Men det var Gud som var i honom. Och försonade världen med sig själv. Så hela den här försoningsverket när han bär människans synd, inte bara judiska folket utan alla människors synd. Han blir straffad av Gud. Han får gå igenom syndens konsekvenser, dödens kval och uppväxt på tredje dagen. Det här är grunden för det judiska folkets förhärligande. Det är genom hans blod. Förlossning. I honom har vi förlossning. Det vill säga, ordet förlossning, det har med Yeshua att göra. Det har med Geula att göra. Det för något som vi kan hebreiska här. Det är att det inte bara blir förlossning ifrån Egypten. Vilket var en av förlossningsprocesserna för Israels folk. Och det är inte bara förlossningen från den romerska ockupationen som fortfarande finns i Israel. Den romerska ockupationen kommer att finnas ända till Messias kommer och sätter sig på Davids tron. Enligt Daniel och andra profetier. Och det är alltså, man väntar på den här geula, den här befrielsen, förlossningen. Där riket ska återupprättas i Israel precis som det var på kung Salomos tid. Davidsson Shlomo, Hamelech, kung Salomo, är en väldigt viktig bild för det messianska riket. Och alla judar varenda dag som ber att det här riket ska upprättas. Att kungen får sätta sig på tronen och regera så att alla världens nationer får del av den här visdomen som kungen Messias har. Och kommer till Jerusalem. Och Jerusalem blir fullt med guld och silver. Det kan ju vara bra. Det här är tanken bland det judiska folket, att vi ska få en upprättad stat med rättfärdighet, med Toran som grund, med en kung som vi väntar på, som är Guds utvalde Davids son. Och där har vi alltså en förlossning. Det här det jag talar om, befrielse. Förlossning har med befrielse att göra. Geula, som har med att man blir friköpt. Man blir befriad från en situation där man, som man inte kan komma ut själv för det mesta. Men det finns en tredje nivå av geula. Nu har vi talat om befrielse från Egypten, slaveriet. Befrielsen från världens system av politik och annat som finns i det romerska systemet. Som, ni kommer ihåg den här bildstolen från Daniel. Babylon huvudet. Medien Persien. Axlarna och armarna. Grekland. Magen. Och så kommer Rom, de två fötterna. Därför delades det i öst- och västerrom, och det är den största delen. Det var ju det som Nebukadnessar såg. Ni kommer ihåg det? Och så kommer stenen som togs bort från ett, inte av människor, han tror det står. Och så slog det på fötterna, och då ramlade alltihop från huvudet till fötterna. Så det här systemet finns fortfarande i världen tills dess att stenen kommer. Och den här stenen förvandlades till ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och det är Guds rike som kommer in i den här världen. Genom att Messias upprättar sitt rike som är på Davids tron och tar makten över jorden. Det är det andra steget av förlossning för Israel. Men det finns ett tredje steg av förlossning. Och det är när människan, det judiska folket och alla hedningar får uppleva odödlighet. Att man blir befriad ifrån det. Yetzer hara heter det på hebreiska, som betyder en ond böjelse. Man har lust att synda. Yetzer hara kan man inte bli av med annat än genom en förvandling. Människan måste förvandlas. En rabbin i den stad som vi bor i, eller by, han frågar mig, hur blir vi av med Yetzer hara, sa han till mig. Det är syftet att vi ska bli av med synden. Yetzer hara är inte direkt synden, men det är en ond längtan i oss att vi tycker om att synda. Vi är genom vår natur hemfallna åt vredesdom, men vi är lika väl som de andra, säger Rabbi Shaul i sitt andra kapitel. Vi har någonting i oss som inte vill lyda Gud. Yetzer hara. Hur ska vi göra med det? Vem ska befria mig från synden och döden? Där har vi den tredje förlossningen. Så när vi talar om förlossning och geula och befrielse, Yeshua geula, så måste vi ha alla tre stegen i våra sinnen. För att förstå de profetiska skrifterna. Och det som hände vid uttåget, det är underbart att få predika och undervisa här ikväll. Jag känner mig väldigt skjuts alltså. Tack för att ni sitter här och lyssnar, så jag får säga de här orden. När Herr Shem tog ut sitt folk ur Israel, nej vad säger nu, ur Egypten. Ska det heta. Så är det en bild som vi kommer att använda här när det gäller Efesierbrevet. Det var en begynnelsefrälsning. Levi Petrus, han var ju väldigt duktig på att förklara saker och ting. Det som han hade fått uppenbarelse för. Han talar om begynnelsefrälsning, fortsättningsfrälsning och slutfrälsning. Kommer du ihåg det? Och då kan man tala om begynnelsefrälsning när Israel blev uttaget ur Egypten, men det är inte färdigt. Och det upplever också människan som får möta Israels Messias på ett personligt plan. Och många kallar det, jag blev frälst, säger man. Okej, du lämnade Egypten, du lämnade farao, du lämnade synd, du lämnade slaveriet. Okej, sluta och var slav nu då. Sluta synda. Ja. Jag faller ju lite ibland så där.
Ursäkta, jag måste dricka lite.
Och då, behövs det fortsättningsfrälsning. För att använda Levi Petrus ord. Hoppas ingen tar illa upp. Och han menar att helgelse är samma sak som fortsättningsfrälsning. Det lärde Johan Kalsén mig, han som var min första bibellärare. Helgelse har med fortsättningsfrälsning att göra. Det har med överlåtelse att göra nu. Jag blev frälst. Eller jag blev på något sätt begynnelsefrälst. Jag blev befriad på något sätt. Men jag har ändå fortfarande en vandring nu. Jag måste gå igenom öknen. Jag måste lära mig att lyda. Jag måste lära mig att följa Gud. Gå efter hans molnsky och eldstol. Och så måste jag ta emot Toran. Och sen så får jag komma in i det utlovade landet. Och det är ju då slutfrälsningen i Guds pedagogiska, historiska plan. Som har hänt för Israel och som händer med människan som vill vandra med Gud. Så att komma in i landet, det motsvarar slutfrälsningen. Men man kan ju falla på vägen. Trots att du har blivit befriad från Egypten så finns det en möjlighet att dö i öknen. Därför behövs det helgelse, för utan helgelse får ingen se Herren. Fortsättningsfrälsning. Man kan inte lita på att jag gick ut ur Egypten. Ja, men du är ju i öknen. Du har inte kommit fram än. Du är inte frälst än. Det har vi haft en hel konferens om. Vi ställde frågan, är det bibliskt att säga jag blev frälst? Det var väl ett tema, kommer du ihåg det? Det är en del som kan undervisningen bättre än jag själv. För jag har bara undervisat den en gång och ni har hört den 17 gånger. I alla fall Stig Åke. Det är väldigt liten biblisk grund för att säga att jag blev frälst. Så man ska inte titta bakåt. Jo, det ska man, men inte bara. Och man ska inte bara titta på det vi lever nu, utan man ska se framåt och se att jag måste nå målet. Hur många var det av er som tyckte det var en fin väg hit till konferensen? Ja, ni som kom från Norge, ni hade ju en fantastisk fin väg. Alltså, jag blev så glad för det kortet som ni skickade. Och så skämtade Petrus till det. Och jag trodde det var du, Wenke, som hade skickat den här bilden från Döda havet. Med bergen där och sådär. Och du skrev på någon slags dansk-norska där. Det var väl fel det han skrev, eller hur? Söt skrev han med. Söt skrev du. Inte så söt som neger skrev. Ja, du skrev med ett ö i alla fall. Danskt ö, eller? Jag vet inte om ni var överens med hans norska stavning här. Vägen var väl fantastisk. Nej, jag trodde det var Wenke som var. Wow, Wenke, vilken skämtare. Det var underbart, tänkte jag. Så var det Petrus. Jämförde Norge med Negeröknen. Ett var grönt och ett var brunt. Vägen var väl underbar hit. I alla fall för de som kom från Norge. Vägen är fantastisk. Låt säga att vi tyckte om vägen så mycket så vi stannade alldeles stammat på vägen. Hade vi haft några möten då? Stanna inte vid vägen. Jag är vägen. Gå hela vägen. Kom fram till Fadern. Titta inte på spegeln, titta på det som är i spegeln. Går vi tillbaka till texten här. Vi har förlossning genom hans blod. Alltså det judiska folket har de här tre stegen av förlossning. Som motsvarar uttåget ur Egypten. Vandringen i öknen och intåget i det nya landet. Begynnelsefrälsning, fortsättningsfrälsning och slutfrälsning. Det var väldigt få som kom fram. Eller rättare sagt, av de som gick ut var det få som kom fram. Hur många var det? Ja, vi vet om två, men låt oss säga de som var under 20 år och de som var över 60 då. Och alla kvinnor. Det var ju bara de som hade räknats av soldaterna mellan 20 och 60 år som inte kom in. Det läser vi i denna veckans parasha. Att det var ingen av de som räknades under den första folkräkningen som räknades precis när de skulle gå in i landet. Men det var ju 603 550 män förutom kvinnor och barn och 61-åringar och uppåt. Så jag vet inte om det var bara Kaleb och Josua som kom in. Jag kan väl säga det att jag är säker på att alla 19-åringar och neråt som gick ut ur Egypten, de kom in i landet. Kanske inte alla, men de flesta. Och det är också intressant när Moshe Rabbeinu står vid Moab, på Moabs hedar och repeterar det som hände vid Sinai. Det var ju en generation då som var från 0 år till 19 år. Så många av dem 0 till 19 när de stod vid Sinai. Men nu var de ju 40 år äldre. Eller hur? Hänger ni med? Ja, det är lite så här, men det går de hänga med. Så nu var de som var 19 var ju 59 år då. När Mose repeterade vad som sades vid Sinai berg. På Moabs hedar. Precis innan de skulle gå in och inta Jeriko. Och då säger han ju till dem. Det var inte med era fäder som Herren slöt förbundet. Det var med er. Och då har han talat till mig att barnen är viktiga. Det var barnen som fick komma in. De som föräldrarna sa att de skulle dö i öknen, men det blev inte så. De fick komma in. Nästa generation fick komma in. Hade du vatten där? Ska vi gå tillbaka? Jag måste ju komma till temat här. Ja, vi har ju 7 möten på oss och vi klarar oss. Slutfrälsning för det judiska folket. Judarna kommer att bli befriade från Yetzer Hara. Hur blir man befriad? Genom den sista förlossningen. Hur kommer det sig? Jo, det går genom död och uppståndelse, sa rabbinen till mig. Genom död och uppståndelse. Yes, tänkte jag. Nej. Så människan måste dö, sa han, för att uppväckas från de döda. Då blir hon befriad ifrån synden, från Yetzer Hara, från det längtan att göra det som är ont. Det enda vägen, sa han. Okej. Okay. Jättebra. Du predikar evangeliet, kära rabbi, utan att du vet om det riktigt. Så det här är målet för det judiska folket. Och Gud kommer att leda det judiska folket dit. Vem tror på det? Jag tror på det. Han vet vad han ska göra. Han vet precis hur han ska rädda sitt folk. Genom hans blod. Han har benådat oss i den älskade. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Därför står det i Matteus 1. Du ska kalla honom för Yeshua. Som betyder frälsning. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Tror du att det är sant? Förlåtelse för våra synder, judiska folkets synder, efter hans nåds rikedom. Nåds rikedom. Så där kan jag inte, ja, men de är ju så onda, de gör inte det. Vi har massor med anklagelser mot judarna. Men Gud förlåter dem inte på grund av det, utan han förlåter dem genom sin nåd. Han kommer att uppenbara vem Josef är för dem. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del. Nu talar han om de judar som har fått upp ögonen för den lidande tjänarens försonande död och uppståndelse för det judiska folket. Vi har fått den här nåden. Vi har, denna nåd har ni överflödande mål låtit oss komma till del med all vishet och allt förstånd. I det att han för oss har kungjort eller uppenbar eller kungjort. Ska vi se någon annan översättning? Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, står det i folkbibeln. Enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv. Skaparen hade fattat ett beslut inom sig själv för att han själv ville det. Och det han vill, det existerar. Eftersom han inte är innanför tiden, så kan man inte säga att han ville innan skapelsen, för han är utanför tiden. Så det är ingen skillnad i honom mellan vilja, ord och gärning. Ingen skillnad. För oss är det en tidsskillnad mellan tanke, ord och gärning, men för honom är det ingen skillnad. Det är bara vi som har tid. Han har ingen tid. Så det han ville, det existerade. Och då kan man filosofera lite, men det ska vi inte göra här. Vi ska inte gå in för djupt i det här, för det blir väldigt häftiga grejer man kommer till om man börjar tänka lite på det här. Han hade fattat ett beslut efter sitt eget behag om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, skulle bli till. Det är beslutet att i Messias sammanfatta allt som finns i himlen och på jorden. Kom ihåg att himlen blev skapad. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Därför står det i flera texter att han ser ner på himlen. Han är utanför himlen. Men säger du då? Men Yeshua lärde ju mig att be Fader vår som är i himmelen. Ja, för han har kommit ner till himlen. Ja, men han kan inte röra på sig. Nej. Men han kan uppenbara sig i en begränsad form i himlen. Fader vår som är i himlen. Jag måste ställa den frågan till dig här. Nu talar vi om Guds bild lite här. Var i Bibeln står det att Fadern har skapat allt? Stig-Åke, du som är bra på det. Jag gick igenom varenda bibeltext. Och det finns en som skulle kunna nästan tolkas som att det är Fadern som har skapat allt. Men det står ingenstans. Ni får inte titta på mig med såna fula ögon. Jag ska förklara. Det står ingenstans att det är Fadern som är skaparen. Det är Gud som är skaparen. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Det står inte Abba eller Av, som det gamla hebreiska uttrycket. Abba är arameisk. Med andra ord, det är inte Fadern som är, låt säga så här, den osynlige, oändlige, obegränsade, uppenbara sig som Elohim, det är alltså en begränsad form, och så skapar han himmel och jord. Så Elohim, det är inte hela han. Det är bara en liten kanal, liten inom citationstecken, jämfört med oändligheten. Så är det en liten kanal genom vilken han skapar himmel och jord. Men han uppenbarar sig inte som Fader när han skapar. Han uppenbarar sig som Fader så fort han skapar levande varelser. Men inte himmel och jord. Fader är ju en sån som förökar sig i våran biologiska värld. Och det är inte riktigt likadant i den andliga världen. Men det är ändå ett ursprung, någonting som skapar eller föder. Jag kan inte se i skrifterna någon skillnad mellan att skapa och föda. Eller föda, på engelskan är det olika ord. Och även på spanska, men i svenskan har man ju att föda, det tänker man då att det är en kvinna som föder. Men procreate, hur ska man översätta det? Ja, varken föröka eller skapa, men det är att låt säga befrukta. Det är lite knasigt, men i alla fall, det är bara i förhållande till andra levande varelser som han blir fader. Man kan ju inte vara fader utan att ha något barn. Så bara ordet fader, det, om man tittar på ordet fader i skrifterna, så är det inte relaterat till skapelsen som sådan, utan det är relaterat till en relation till skapade varelser. Han är andarnas fader, står det. Och då tänker man på änglarna då. För därför kallas änglarna för Guds barn, Guds söner egentligen. Men änglarna har blivit skapade, och där har han en fader-son-relation till änglarna. Och till oss har han också en fader-son- eller fader-dotter-relation. Han är vår pappa som är i himlen. Men pappa är ett begränsat, en begränsad uppenbarelse av den oändlige. Och därför går jag tillbaka då och tittar på de här nicianska och alla de här athanasiska trosbekännelserna, apostoliska. Vi tror på Gud, Fadern, skaparen. Det stämmer inte med Bibeln. Det är inte Gud, Fadern, som är skaparen. Det är Gud som är skaparen av himmel och jord. Ja, det var lite så här teologiska ordvändningar, och det är kanske inte det bästa stunden nu att tala om det när vi har kört så lång tid. Vi går tillbaka till texten. Var är vi någonstans? Han ska sammanfatta allt som finns i himlen på jorden i Messias, vers 11. I honom har vi också fått vår arvslott. Ett arv. Nu tänker man då, Hashem, eller den eviga, har ju visat genom Israels intagande av landet vad det handlar om i de andliga sfärerna när det gäller den sista stora förlossningen. Det finns ett arv. Det finns en mark. Det finns ett område. Inte i himlen, utan i den himmelska sfären som kommer ner hit. Som är ditt, du har ett arv. Här talar om att judarna har ett arv. Vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill, vi judar som var bestämda därtill, genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Så skulle vi judar, hans härlighet till pris, vara de som i Messias redan i förväg har ägt ett hopp. Alltså förlossningen, det tredje steget av förlossningen, måste ske genom Messias. I honom har också ni, nu kommer också de som inte judar in i spelet. I honom har jämväl också ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium. Med andra ord, uttåget ur Egypten. Det finns ett lamm som har offrats för att ni ska slippa att drabbas av dödsängelns plåga. Och ni kommer också att bli befriade från faraos slaveri. Ni kommer att kunna vandra upprätta. Ni blir befriade från syndens slaveri. Och den som har blivit begynnelsefrälst, han är inte längre slav under synden. Om man syndar i öknen, så är det för att man vill det. Vi är inte längre slavar. Romarbrevet 5, 6, 7, 8 talar om det. Vi har blivit befriade från slaveriet. Om så ni gör er fria, så blir ni verkligen fria. Var en som gör synd, han är slav under synden. Så att det finns en frälsningsevangelium, man har, det har glatt, ett glatt budskap om befrielse ifrån slaveriet under synden, världen och den här världens gud som är Satan. Ja, i honom har också ni, sedan, alltså ni hedningar, icke-judar, sedan ni nu också har kommit till tron, så som ett insegel undfått den utlovade helige ande. Och här är det en väldigt viktig punkt. Vilka är det som kommer att komma in i det eviga riket? Vilka är det som har tillträde till det himmelska riket som kommer ner till jorden? Alltså inte flyga till himlen. Vilka är det som har tillträde till det eviga riket? Olam Haba. Förlåt? De som har fötts två gånger. De som har fått del av Guds ande. Vi kommer att tala mer om det här sen. Och repetera. Vad är det för skillnad mellan ett... Ja, förstå mig rätt nu. Mellan en frälst och en ofrälst. För att inte hitta några andra ord. Det är att en har Guds ande och den andra har det inte. Och här tror jag att vi måste predika jättemycket det här i Sverige. Jag reser en del runt världen, jag har rest de sista 5 åren. Jag har kommit till många församlingar. De flesta är på väg ut ur kristna systemet och identifierar sig som messianska, hebreiska rötter och andra samma grupperingar. Och jag har mött många församlingsmedlemmar, om man ska kalla det, som inte har fötts av anden. De har inte fötts på nytt. Och risken är när man föds in i ett religiöst sammanhang att man bara hänger med utan att födas av anden. Och jag ställer mig frågan, hur många i Sverige idag är födda av anden? Födda av anden, födda på nytt, har fötts till en ny människa. Det är inte bara att räcka upp en hand eller att säga ja eller att döpa sig. Det måste ske ett under, det måste ske en förvandling, det måste ske någonting på insidan. Du måste få Guds ande, din inre människa måste förvandlas. Det uttrycks på det sättet att Gud tar bort stenhjärtat och ger ett hjärta av kött. Det är alltså en operation. Det är en andlig omskärelse. Och jag förmodar att de flesta här, kanske alla, hoppas jag, här har fått uppleva det. Och om man är vuxen så kommer man ihåg när det hände. Om det hände när man var vuxen. En del som får det som barn, de kommer inte ihåg det. Men någon gång i livet var det att Gud gjorde en andlig operation. Den uppståndne människan som är skapad. Uppståndne människan som är skapad av Gud. Som är en evig människa. Den måste komma in i oss. Och det sker, och det börjar på insidan, precis som den första skapelsen började med rabbinerna där, och även de som tror på Big Bang-teorin, lär att allting började utifrån en liten, liten punkt, och sen så blir det större och större och större och större. Likadant är det med den nya skapelsen. Det är så litet som man ser inte det, men man känner det på insidan. Du har ett vittnesbörd i ditt hjärta som säger att jag är Guds barn. Du vet att du är född av anden. Och har du inte det här vittnesbördet så behöver du söka det. Ni har fått anden som ett insegel, ett sigill. Det är alltså en stämpel ni har fått i ert inre. Den utlovade Ruach HaKodesh, det som Hashem lovade Abraham, vår fader Abraham, att i hans ättlingar säd så skulle alla familjer på jorden bli välsignade. Och det säger Paulus i Romarbrevet 4 att det är anden det talar. Och det är en del andra saker också. Att de skulle få anden. Och nu talar vi inte om andedopet utan andliga födelsen. Det är olika saker. Ett insegel. Om du har fötts av anden så har du en stämpel i din inre människa. Som säger att du är Guds barn, Guds son. Om vi ska gå till hebreiska, Guds son. Även i den världen, i den nya människan så är det ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det finns inget kön, finns bara söner. Enligt vad skrifterna där. Och det står så här, och det här är ingen bra översättning i 1917, vers 14, jag ska stanna vid det. Vilken är en underpant på vårt arv? Och då talar han om vårt, både judar och hedningar. Nu sätter han ihop båda till en grupp. Och det är alltså de som har fötts på nytt, de är ett. Och de har ett arv, både judar och hedningar har samma nya födelse, samma nya människa. För det finns bara en enda ny människa. Och den människan har kommit in i de judar som har upplevt pånyttfödelsen och de hedningar som har upplevt pånyttfödelsen. Det har blivit en ny skapelse. Om någon är i Messias är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, ser något nytt har kommit. Uppståndelsen är en ny skapelse. Som Hashem säger i salmen och som repeteras av Paulus i Apostlagärningarna 13. Du är min son, jag har idag fött dig. Det talar om uppståndelsen. Så det är en ny människa som föddes. Som är en skapad varelse enligt Efesbrevet och andra texter i Paulus undervisning. Och den här anden då som man har fått. Den nya människan i mig. Det är en underpant på vårt arv. Förlåt? Borgen är bra ord. Det är alltså en försmak av det som kommer. Det är en liten del av den stora skapelsen som kommer att utvecklas och visas. Men det har redan skett för 2000 år sedan. Egentligen innan skapelsen i den eviges hjärta. Men det har visats i den här världen för 2000 år sedan. Den nya skapelsen. Och den kommer att ta över. Det är det här berget som kommer att övertäcka hela jorden. Och annat. Ännu mer sen. Men det här är alltså en försmak, en borgen, en första betalningen, en underpant på vårt arv i den himmelska världen. Den eviga världen som kommer hit till den materiella världen. Och det står att det är till förvisning om att hans egendomsfolk ska förlossas. Okej. Okay. Jo, det är en bra översättning. Det var folkbibeln som inte hade så det jättebra. Och det här ordet egendomsfolk vill jag stanna några minuter vid. De har bara skrivit hans folk i de andra översättningarna. Vad står det i Bibel 2000? Guds folk. Okej. Hans egendomsfolk ska förlossas. Friköpt, det var ju det vi pratade om. Det här tredje steget av förlossningen. Slutfrälsningen. Hans härlighet till pris. Och det är tredje gången Paulus nämner om att hans härlighet ska prisas. Lovsång är syftet med allting. Allting måste prisa honom. Allting måste tjäna honom. Nu ska vi stanna vid ordet egendomsfolk. Det finns en översättning till hebreiska av den grekiska texten av de apostoliska skrifterna, Nya testamentet. Och här, jag läste den innan till förberedelse för konferensen, och jag var lite så här, jag skulle läsa lite innan jag somnade, tänkte jag sova middag. Ibland när man läser så är det ju bästa sättet att somna. Tyckte ni, det var inte så jätte... Jag skäms inte för det. Det är bättre att läsa Bibeln eller tänka på får som hoppar. Och så läste jag på hebreiska då, den här översättningen av Frans Delitzsch. Och där har han skrivit Amsgula. Wow! Och jag kunde inte sova där. Wow! Amsgula! Amsgula! Han talar om hedningarna. Men han talar inte bara om hedningarna. Han talar om judar och hedningar tillsammans i den nya skapelsen. De är Amsgula. Och då gick orden direkt till de hebreiska uttryck. För det var ju, det var bland annat, så var det Rabbi Zvi Lichtenstein. Jehiel Zvi Lichtenstein. Så var en mycket utbildad rabbin som kom till tro på att Yeshua är Messias. Och han var med i den här översättningen. Och han har ju hela den här hebreiska bakgrunden när han översätter de apostoliska skrifterna till hebreiska. Så han använder det gamla hebreiska språket. Precis som om man läser i Toran så läser man då i Efesierbrevet. Samma språkbruk. Och där skriver han Amsgula. Wow! Och då kommer man till andra Mosebok 19. Jag tror vi måste fortsätta imorgon. Och fortsätta på den här. Jag ska ge lite sån här aperitif här. Underpanten, vad var det hette? Underpant. Försmaken. Okej. Så får vi komma hit imorgon och höra mer om det här. Amsgula är ett nyckeluttryck för Israels folk. Det är folk som gick ut ur Egypten. Ta ett djupt andetag. Fyll lungorna med luft. Det är väldigt nyttigt att göra det. Jag har en liten fusklapp här. Amsgula på hebreiska. Har du den där? Nej. Har du inte den på hebreiska? Det har du. Vers 14. Det äldre, finare uttrycket heter segula. Då är ett väldigt kort. Men modernt så säger man segula. Amsegula kan vi säga då. Titta där, vers 14. Keze aravon nechalatenu lifdot lo amsegula. Amsegula. Lithilat kevodo. Och det är precis som det står där i 1917 års översättning. Så jag behöver inte skriva. Men just det här uttrycket amsegula betyder egendomsfolk. Men ordet skula eller segula, det finns 8 gånger i Tanakh, i de hebreiska skrifterna. Och det har att göra med en skatt. I 2 fall i Predikaren 2:8 och i Första krönikeboken 29:3 betyder ordet skatt, alltså rikedom som skatt. För kung Shlomo säger i predikan att jag samlade guld och silver och skatter, det har ordet skola. Och kung David säger att jag har samlat på mig guld och silver och från min egen skatt ger jag till det hus som min son Salomo ska bygga. Och det har ordet skola. Så det är en egen
kvinnor, har ni en liten burk eller en liten necessär eller någonting liksom här liten väska full med dyrbara juveler hemma? Ni behöver inte säga det. Någonting som är väldigt värdefullt. Pärlor, diamanter. Kanske ni har sparat på ett litet ställe. Eller ett stort ställe, vem vet. Där har du en skatt. Det är alltså någonting som man värderar väldigt högt. Det är det som ligger till bakgrund för det här ordet amsgola. Ett egendomsfolk. Folk är am. Segula eller segula. Det finns just uttrycket am segula finns i andra Mosebok 19:5. Femte Mosebok 14. Förlåt, femte Mosebok 7 och 6. Femte Mosebok 14:2 och femte Mosebok 26:18. Så det är alltså fyra gånger i betydelsen egendomsfolk. Och även i Saltaren 135. Amsgulato, hans egendomsfolk. Vers 4. Det kommer från en rot som betyder stänga till. Det gör man ju med en skatt, man stänger till. Så inte de andra ska hitta den. Tjuvarna ska ju inte hitta den skatten. Eller sådana som är nyfikna, sådana ettåringar och sådana här. Som är nyfikna på allt. Så när Hashem säger att ni ska vara mitt egendomsfolk framför andra, alla folk, alla andra folk på jorden, så är det en speciell, på spanska ställe, vosotros me seréis por especial tesoro ante todas las naciones de la tierra. Ni kommer att vara en speciell skatt för mig framför alla andra folk på jorden, på spanska. Det är bättre på spanska. Tesoro. Treasure på engelska. Treasure. Skatten tänker man på skattemyndigheterna. Som vi skattar högt i det här landet. I alla fall. Det här ordet är väldigt betydelsefullt för det judiska folket. Och vi ska titta mer på det imorgon. Vad det innebär. Att Gud räknar hedningarna i Messias som har fötts av anden som sitt egendomsfolk. Tillsammans med de judar som har fötts av samma ande. Och det finns olika nivåer av egendomsfolk. Det ska vi ta imorgon med Herrens hjälp. Så missa inte det. Ska vi stanna här kanske och säga att missa inte den spännande fortsättningen. Ja, det kommer vi prata om imorgon. Om nivåer av att vara ett egendomsfolk. Det finns egendomsfolk på olika nivåer. Så ber vi att Herren ger oss uppenbarelsens och visdomens ande. Att förstå de här sakerna. Få in dem i hjärtat. Att våra hjärtans ögon ska upplysas. Så att vi ser de här andliga verkligheterna, det arv som vi har i Messias, både judar och icke-judar. Vi behöver uppenbarelse. Och vi ber att Herren uppenbarar det för oss. För det här, kära vänner, har att göra med att bli hel på insidan. Att bli av med alla former av komplex. Det har med identitet att göra. Vem är jag? Och vad ska jag göra? Och här behövs ett under att den nya människan får ta över. Och hela i vårt känsloliv, det är den gamla människan inte klarar av att fixa till.
Och min bön är att vi ska alla här få uppleva någonting alldeles speciellt på den här konferensen. Där Herren får operera i vårt inre. Så att vi får en identitet i den nya människan som är så stark. Att det tar över allt vad som hindrat oss hittills i livet. Att komma ut till den potential som Herren har för var och en av oss. Vi är superexperter på att bortförklara saker och ting. Det lär man sig som barn. Jag kommer ihåg, vi var i gymnastiken i teknikum i Växjö. Och då var det en som hade ett badmintonrack som såg ut som ett S. Eller som en liggande åtta. Som ett Konsummärke. Och så frågade läraren, hur har det kommit till? Hur har det blivit till? Ja, det bara blev så. Det var inte sant. Vi är superbra på att bortförklara. Och vi är superbra på att förvrida Guds raka vägar. Det har vi tränats på sedan innan vi föddes, tror jag. Yetzer hara är expert på det. Så när Gud säger A, då säger vi A. Gud säger A, då säger A. Gud säger A, nä. Vi vrider det som är rakt. Vi är väldigt bra på det. Och det hindrar oss från att bli helade på insidan. Gud säger en sak, men jag känner något annat. Och det enda sättet att bli helad på insidan är att Guds ord får gå in i vårt hjärta. Därför är Shema alltid lösningen på människans problem. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Eloheicha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochim et savcha hayom al levavcha. De här orden som jag befaller idag ska vara på ditt hjärta. Det är lösningen för våra komplex. Att Toran, ordet, får gå in och skapa om vårat känsloliv. Och därför så är min bön att den här konferensen får bli en operationssal. När Guds goda, nådefulla, kärleksfulla budskap får förvandla mig och dig. Långt, långt, långt där nere. Som vi kanske inte ens är medvetna om. Men som visas i vårt sätt att handla och reagera. Under vårt liv. Det är min bön. Så därför så ber jag att vi går och lägger oss. I tid. Så vi kan ha skärpta sinnen imorgon. Och inte sitta och halvsova på mötena. Om det är någon som känner att man vill sova, ställ dig upp, dra på benen. Det är inga problem, jag har inga problem med det. Så länge du inte gör så här. Men liksom, vi har en i synagogan, han klarar inte av att vara vaken på morgonbönen. Jag fattar inte. Han är nygift. Han kommer, tar på sig sin teflin, börjar och sen och ibland är vi 10 och han är nummer 10 och man måste svara. Man måste, när man gör kadish och såna här grejer, då måste det vara 10 män som kan svara på välsignelsen. Och då har vi problem, för han är någon annanstans. Jag tänkte, det måste ju vara för att han är nygift. Men han har varit nygift nu i 3 månader. Tänkte, vad gör han på nätterna? Och det han gör, det han ställer sig. Han ställer sig och det är ingen som är sur. Vi är jätteglada att han är vaken. Speciellt när vi är 10 med honom. För då kan han ju också svara på
Men han står och sover. Så här står han. En gång hade han med sin kompis. Och visste om det här då. Kompisen gjorde så. Petade liksom på axeln då. Han vaknade kanske 10 gånger under morgonbön. Ja, men jag hoppas att det inte blir så imorgon. Utan vi sover i natt och får så liksom skärpta och kan ta emot. Inte bara genom våra sinnen utan också genom anden. Genom uppenbarelse det Herren har för oss under de här dagarna. Tack ska ni ha för ikväll. Herren välsignar var och en.